Jag brukar titta lite på de här, ni vet, barn skriver till Gud. Det är alltid en skön läsning. Här har vi några stycken. Det är en liten kille här som skriver så här. Käre Gud, jag höll min del av avtalet. Var är cykeln? Här har vi lilla Charlotte som skriver så här. Käre Gud, min lärare säger att först blir dagarna kortare och sen blir de längre. Kan du inte bestämma dig? Det är bra. Och så den sista. Käre Gud, menade du verkligen att giraffer skulle se ut så där, eller var det en olycka? Det är bra. Ärligt och bra från barn. Vi ska läsa tillsammans ifrån Gamla testamentet en text. Det är ingen påsktext, med tanke då på att vi går in i påskveckan. Men några tankar ifrån första kungaboken. Första kungaboken, det 18 kapitlet, och vi läser ifrån den 41 versen och framåt. Några verser. Rubriken är slutet på torkan. Och då står det som så här. I tro på Guds ord i Jesu namn. Elia sa till Ahab. Bryt upp. Ät och drick. För jag hör bruset av regn. Då reste sig Ahab upp för att äta och dricka. Men Elia steg upp på Karmels topp. Och böjde sig ner mot marken med ansiktet mellan knäna. Han sa till sin tjänare, gå upp och se ut mot havet. Han gick då upp och såg ut över havet men sa, jag ser ingenting. 7 gånger sa han till honom att gå tillbaka. När han kom dit den 7:e gången sa han, se, ett litet moln som en mans hand stiger upp ur havet. Då sa profeten, gå och säg till Ahab, spänn för och far ner så att inte regnet håller dig kvar. I ett nu blev himlen mörk av moln och storm och ett kraftigt regn föll. Ahab steg upp i sin vagn och for till Israel. Men Herrens hand hade kommit över Elia så att han band upp sina kläder och sprang framför Ahab ända till Israel. En text kan man liksom, ja, men ta från många olika perspektiv. Det jag vill göra nu, det är att lyfta några tankar utifrån att det är ett genombrott som sker i den här texten. Den här texten talar om ett skifte på något sätt. Anledningen till torkan är att profeten har sagt till kung Ahab, som Bibeln beskriver honom som en ond kung, en ogudaktig kung. Och profeten säger att det kommer inte att regna i landet på 3 år. Så profeten han liksom markerar Guds makt och Guds kraft i den situationen. Och sen när vi kommer in i texten, då är någonting på väg att hända i landet. Och det är det jag vill stanna lite för. Alltså någonting håller på att förändras i landet. Det är inte någon som har sett det än, förutom profeten. Ett skifte är på gång. Regnet skulle man kunna, när man läser igenom Bibeln så ser vi att regnet är ett tecken på Guds välsignelse. Regnet, säger Bibeln, som vattnar jorden. Alltså det talar om ett ingripande från Gud. Välsignelse, det är också en bild på Guds ord. Regnet ska komma. Och det är profeten som är själva nyckelpersonen i den här texten. Därför att profeten hör och ser någonting som ännu inte är uppenbarat för någon annan. Och det här är lite grann hur Gud jobbar. Bibeln säger i Amos kapitel 3 och vers 7 till exempel att Gud gör inget utan att han först har talat om det för profeterna. Det finns någonting av, inte att Gud värderar människor olika, men vi ser i Bibeln att den profetiska tjänsten många gånger handlar om, det är någonting som snurrar och burrar, eller är det bara i mitt huvud? Ingen reagerar, det är bara i mitt huvud. Så ser vi att Gud på något sätt uppenbarar sitt ord för sina tjänare, tjänarinnor, profeterna. Alltså de har en position och en funktion inför Gud, att stå inför Gud och ta emot tilltal från Gud som inte bara rör deras eget liv utan också kan röra ett land, en stad, en situation. Och i den här texten så ser vi hur profeten får ta emot ord från Gud. Men en nyckel i den här texten är att profeten säger till tjänaren, gå upp och säg efter. Och jag ser det här som en princip hur Gud arbetar. Det Gud vill göra i landet, det Gud vill göra i en stad, det Gud vill göra i ett sammanhang räcker inte. Gud nöjer sig inte. Han vill inte bara att det är en eller två som ska bära det som Gud vill göra. Pastorn eller en ledare eller en fantastisk predikant eller vem det nu än kan vara, utan vi ser i den här texten att Guds tilltal går från en person till en annan. Alltså det är någon annan som också blir involverad i det som den helige ande vill göra. Med andra ord, Gud har inte ett A-team som springer runt billigt talat här framme och så har han liksom ett stort gäng som bara sitter och tittar på och undrar när det ska ske. Nej, Gud vill genom sin ande att anden ska komma över allt folket. Det är inte några professionella kristna som ska göra detta. Genombrottet i landet Sverige, att någonting skiftar, att människor kommer till tro, att människor får uppleva liksom genombrott i sina liv. Det är inte för att det är några få specialister som har sett och hört någonting, utan att det multiplicerar sig ut i att det blir ett folk som är på fötter i den heliga ande och får se Guds hand göra fantastiska saker. Profeten har sett något, absolut. Och jag tror att i en församling, i en rörelse, i ett land så börjar det många gånger med att det är några få som ser någonting. Men det får inte bli exklusivt. Det får inte bli elitistiskt. Det får inte bli överandligt. Utan Gud vill att det ska smitta av sig på de andra. I Gamla testamentet så är det profeten eller tjänaren, mer singularis, som får uppleva hur Guds ande kommer över dem. Men det är Gamla testamentet. I det Nya testamentet så uppfylls Joels profetia. Jag ska utgjuta min ande över mina tjänare, över mina tjänarinnor. Unga, gamla. Nu är inte längre man eller kvinna, jude eller grek. Ni är alla ett i Kristus. Det sker ett skifte från det gamla till det nya. Och vi lever i det nya. Och denna palmsöndagen vill Gud utgjuta sin ande över folket. Över de unga, över de gamla, över de kompetenta, över de mindre skillful. Han vill utgjuta sin ande över folket. Men det börjar hos profeten. Men det är någonting hos profeten som förmeras över på tjänaren. Och det är en viktig rörelse. Och jag tror den helige ande uppmuntrar oss i den här tiden att vara ett folk, inte specialister, utan ett folk som är i rörelse. Profeten säger, jag hör bruset av regn. Han säger det i en torr period. Solen gassar från himlen, det är klar blå himmel som idag. Då säger profeten, jag hör bruset av regn. Trons perspektiv ser alltid bortom det synliga. Trons perspektiv, säger Paulus, har blicken fäst på det osynliga. Gud söker människor som fäster blicken mot det osynliga. Som inte fäller uttalandet utifrån hur det ser ut i det fysiska. Utan fäller uttalandet utifrån vad det syns i det osynliga. Jag hör bruset av regn. Vad han säger är, jag hör ett skifte i landet. Torkan är på väg att ta slut. Regnet kommer. Genombrottet kommer. Förändring är på väg att hända. Jag hör någonting, jag ser någonting som anden har uppenbarat. Profeten involverar tjänaren och så säger han: gå upp och se. Jag har hört någonting, men jag vill att du ska se det. Där har vi det. Det här är inte bara för mig exklusivt. När den helige ande faller på pingstdagen över de 120 som är samlade, så ser vi inte att det blir liksom någonting introvert. När anden kommer, när anden faller, när anden fyller en person, så blir det inte exklusiv kristendom, utan det blir att fokus liksom är på andra. Det förmeras. Och här säger profeten till tjänaren: jag hör bruset av regn. Och så säger han till tjänaren: gå nu upp på berget och spana efter regnmolnen. Och så säger Bibeln att tjänaren går upp, han ställer sig på toppen, och det där är en viktig signal till oss. Han säger inte gå ner, han säger gå upp. En bild på någonting, tycker jag. Det, gå upp och se, det är själva rörelsen, det är riktningen. I Uppenbarelseboken, det fjärde kapitlet och vers 1, så skriver Johannes, när han sitter där på ön Patmos, så får han liksom, kommer han i hänryckning i den heliga ande. Må det ske mer i den här tiden. Hänryckning i den heliga ande. Då skriver han så här: jag hörde rösten som jag hade hört förut. Rösten sa till mig: kom hit upp, så ska jag visa dig vad som ska ske här efter. Genast kom jag i anden. Kom hit upp. Vad är det en bild på? Perspektiv, positionering. Gud kallar dig, mig, oss, församlingen, att gå upp, komma upp på ett plan där vi får se andra perspektiv. Utgångsläget blir annorlunda. När du står på bergets topp så har du en vy, du kan se, du får utsikt. Nu förra söndagen var jag predikar helgen i Östersund. Jag åkte från 12 grader plus och sol i Malmö till snöstorm och minus i Östersund. Tystnadsplikten förtäljer mig, ska jag liksom påhålla för mig själv vad jag tycker är bäst. Men där på söndagen så var det lika fint som idag. Vi stod, Sebastian som är föreståndare i Östersund, han, innan jag skulle flyga iväg så tog han ut mig på en utkiksplats. Och då kunde man se fjällen. Alldeles vindstilla. Snö. Och så såg man fjällen. Och så där liksom bort på min högra sida så såg man Åreskutan. 10 mil bort. Mastodont. Vad var det för någonting? Utsikt. Perspektiv. Jag liksom hade en position där jag kunde se. Jag hade överblick. Ingenting skymde sikten. Utan jag kunde se. Bibeln säger: kom hit upp. Gud, hur ska det gå? Vad ska hända i mitt liv? Kom hit upp, så ska jag visa dig. Ska det bli med framtiden och allt? Gud säger: kom hit upp. Kom hit upp och se det från min position. Kom hit upp och se det från mina perspektiv. Du vet, när du och jag får se i ett annat perspektiv, händer någonting med vår tro. När du och jag får se från andra perspektiv, händer någonting med vårt tal. När du och jag får liksom se det från Guds perspektiv, händer någonting med vårt förhållningssätt till det som är framför oss. Det finns fortfarande där. Men det blir med ett annat perspektiv. Därför att helt plötsligt har jag sett ifrån hur Gud ser på det. Herren uppmuntrar dig och mig. För vi vet alla, vi är människor. Vi kan fastna i saker och ting. Gud vet det. Vi vet det. Han dömer oss inte. Han skäller inte ut oss. Men vad fadern gör den här söndagen, det är att han kallar sin församling. Alla de som tror på honom och är välkomna att tro på honom. Han säger: jag vill göra någonting i Sverige. Jag vill göra någonting med människors liv. Jag vill att mitt ljus ska bryta fram, min kraft ska bryta fram. Och då säger han: jag kallar er upp, kom hit upp, så ska ni få se hur jag ser på saker och ting. Det är det Jesus, tycker jag, gör med sina lärjungar. Precis innan han ska fara upp till fadern så kommer lärjungarna till honom och så säger de: är tiden nu inne då du ska liksom ta över makten i Israel? Och Jesus säger: det är inte er sak att veta tider och stunder. Men ni ska bli fyllda med helig ande och ni ska vittna om mig. Vad han egentligen säger det är: nu behöver ni komma upp en bit. Ni tänker politik, vilket inte är fel, men ni tänker alldeles liksom för lågt. Ni har ett för kortsiktigt perspektiv. Ni tänker att jag ska ta över makten här nere. Jag har redan all makt i himmel och på jord. Kom upp. Helig ande ska komma över er. Ni ska få se saker och ting på ett annat sätt. Och då ska ni se vad det är jag ser för någonting. Ni säger 4 månader till. Jag säger fälten är mogna. Perspektiv. Jag hör bruset av regn. Nu är det dags för dig, tjänare, att bli involverad i Guds business. Jag vill att du springer upp på Karmels topp. Och jag vill att du tittar ut. Och jag vill att du spanar efter moln av regn. Tjänaren gör det 7 gånger. Och låt mig bara, ska pröva allt jag säger då, men jag vill ge dig några 7 steg. De finns inte i texten. Men när jag har gått och idisslat den här texten så har jag funderat på, om man tittar på bibliska mönster, vad är det som gör att ett genombrott sker? Vad är det som händer innan det händer, så att säga? Några saker. För det första, väg till genombrott i våra liv, i en församling, i en stad, i ett land. Vägen till väckelse. Och då tänker jag inte väckelse i första hand alla människor som ska komma till tro. Jag tänker väckelse över församlingen. Att församlingen blir väckt, församlingen blir vitaliserad i den helige ande. Det första är helig frustration och desperation. Man ser det genom skriften att innan det händer så händer någonting. Helig frustration och desperation. I psalm 69 och 10 så står det: brinnande iver för ditt hus. Brinnande iver, alltså det är någonting som händer i en, man blir så att säga heligt frustrerad. Man ser hur det är, man ser hur det skulle kunna vara. Och någonting händer av frustration, en god frustration skulle jag säga. Motsatsen är sämre, liknöjdhet, apati, det är bra som det är, det är inte bra som det är. Det är inte bra som det är just nu. Det är inte bra som det är just nu med Sverige. Men det kan bli bättre. Och Gud kallar ett folk att bli heligt frustrerade. Desperata. Över att få se ett skifte i det här landet. Att få se människor stå med lyfta händer, prisa Herren, komma till tro, bli fyllda med helig ande, lämna drogerna, komma in i liksom ett annat fokus. Men det kommer inte genom ett litet lullande, utan det kommer genom helig frustration. Gud, jag ser hur det skulle kunna vara. Jag läser den här boken, vad du har lovat. Det här är inte bara för att jag ska feel good ett tag, utan du står vid dina ord. Gud, det som står här vill vi säga här i Jesu namn. Helig frustration. Närma er Gud, skriver Jakob, så ska han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare. Rena era hjärtan, ni tvehågsna. Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er alltså inför Herren, så ska han upphöja er. 2 nästa steg i den här texten. Det första är helig frustration och desperation. Det andra steget är hunger efter mer av Gud. Närma er Gud, skriver Jakob, så ska han närma sig er. Vad är det som händer innan det händer? Hunger efter mer av Gud. I den här världen äter vi för att vi är hungriga. I Guds rike blir vi hungriga därför att vi äter. Det är någonting i en som vill ha mer. Fast du äter, så är det någonting som bara säger mer, mer, mer. Paradox. Mättnad å ena sidan, hunger å andra sidan. Hunger efter mer av Gud. När man läser igenom Bibeln, när man tittar igenom väckelsehistorien, är alltid det som händer innan det händer, det är att en vanlig enkel människa sitter i en kyrkbänk och känner bara, nu vill jag ha mer. Jag är heligt frustrerad över nuläget och jag inser, jag kan inte fixa det. Jag är inte klipsk nog. Jag har inte möjligheterna nog, men han har det. Nu längtar jag efter mer av Gud. Och så börjar någonting att ske. Hunger efter mer av Gud. Det andra det är i den här texten, ödmjukhet och förkrosselse som leder till omvändelse. En solig palmsöndag. Förkrosselse som leder till omvändelse. Ja, när man läser igenom Bibeln, vad är det som händer innan det händer? Det är någonstans det som Jakob skriver här. Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. Medan människor säger, nu ska vi vara glada, nu ska vi vara positiva. Då säger anden, nu är det dags att börja gråta. Nu är det dags att börja klaga. Nu är det dags att liksom ödmjuka sig. Att komma i bedrövelse. Det här låter ju konstigt. Ska vi inte vara glada i Gud? Ja, men är det inte glädje i evangeliet? Absolut. Men den andra sidan är bedrövelsen över mitt eget liv. När jag ibland speglar mig emot ordet. Bedrövelsen över hur det ser ut i landet. Gör att å ena sidan lovsången och tillbedjan. Den andra sidan är att det går djupt in, att skrattet vänds i sorg. Ingen religiös sorg, det är ingen påtagen sorg, utan det är en sorg utifrån Guds hjärta. Jag brukar ställa mig själv frågan när jag tittar på nyheterna och ser nöden och lidandet. Berör det mig överhuvudtaget? Eller är det att, jaha, det är eländigt i världen. Älskling, ska du ha en kopp kaffe? Jag spetsar till det, men får göra en poäng. Vad händer med församlingen, Guds folk i landet, när vi ser hur det ser ut? Vad händer med våra hjärtan? Vad händer inom oss? Faderns hjärta går sönder. Och fadern säger, jag vill inte bara att jag ska känna sorg, utan jag vill att mitt folk tar på sig sorg, för att den får vara en drivkraft till att vara med och se en förändring. Om en lem lider, lider alla. En glad, alla glada, det där kollektiva. Det som händer innan det händer, det är helig frustration och desperation. Det är hunger efter mer av Gud. Det är ödmjukhet och förkrosselse som leder till omvändelse. Och jag vill påstå att jag tror att inte bara det är världen som behöver vända om, utan även Guds folk. På olika sätt för oss var och en. Men att Guds folk också behöver leva i denna omvändelse. Gör era händer ni rena, rena era hjärtan, ni tvehågsna. Alltså det där att vara tvehågsen, det är att leva med en inställning å ena sidan fast å andra sidan. Ett ben här och ett ben där. Och Herren säger, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Alltså helhet. Gud längtar efter hel tillbedjan ifrån sitt folk. Odelade hjärtan. Ett fokus. Full överlåtelse. Och så vet han, vi klarar inte av det oss själva. Men han längtar efter att se det komma ifrån sitt folk. Vad är det som händer innan det händer? Vad är det som gör att Guds ande faller över en församling? Vad är det som gör att ett land får uppleva väckelse? Är det metoderna? Nej. Inte först och främst. Strukturerna? Nej. Duktiga predikanter? Absolut inte. Piffig marknadsföring? Nej, men den har sin plats. Men vad är det som händer innan det händer? Vad är det som gör att det blir en skön doft i en församling som är attraktiv att människor kommer? Precis. Och vad kommer, vad är det som gör att väckelse kommer? Bön. Nu börjar, det här känns bra tycker jag. Jag ställer frågan högt och ni är frimodiga nog att svara, det är bra. Men det ordet jag är ute efter, de andra är helt rätt. Men ordet jag är ute efter är ett gammalt ord. Försoning. Försoning. Det som kännetecknar i Bibeln att Gud kliver in i en situation och gör något. Det som gör att den helige ande faller, att det blir himmel på jord. Det är när människor försonas med varandra. Om du och jag säger Bibeln har strid, konflikt, bitterhet, avund, konkurrens, då stoppar det andens liv i en gemenskap. Du kan sjunga vilka sånger du vill. Du kan lägga upp gudstjänsten precis hur kreativt du vill. Det kommer att vara ett stopp från himlen. Gud säger, jag responderar på försoning. Två uppmaningar i Bibeln. Släck inte anden, bedröva inte anden. Släck inte anden, bedröva inte anden. Här kommer en uppmuntran från Paulus i första Korinthierbrevet kapitel 6 och vers 7. Det här är så nyttigt att ta till sig och applicera. På det hela taget, skriver han, är redan det att ni processar med varandra ett nederlag. Varför lider ni inte hellre en oförrätt? Varför låter ni inte hellre andra roffa åt sig vad han säger er? Släpp taget. Strid inte. Ödmjuka dig. Förlåt. Gå vidare. Det är det han säger. När man läser igenom väckelsehistorien så ser man att Guds kraft är som starkast och mest påtaglig när människor av en eller annan anledning söker upp varandra, säger förlåt till varandra och lägger bakom sig det som har varit. Det som om himlen öppnar sig. Men ju mer du och jag sitter fast i bänken med tandagnisslan och knutna nävar, så kommer det vara stängt från himlen. Och vi kan göra vad vi vill. Vi kan sjunga vad vi vill. Vi kan proklamera hur mycket vi vill. Men om stoltheten sitter kvar, då säger Gud tack för mig. Men i den stunden vi ödmjukar oss och säger, okej, jag tar hellre en förlust. Då är det som om himlen öppnar sig. Något skönt kommer, något ljuvligt kommer, något väldoftande kommer. Därför att försoning är någonting som händer innan det händer. Jag hör bruset av regn. Gud är på gång. Han vill göra någonting. Anden håller på att förbereda.
Vad är vår uppgift? Se till att vara försonade med varandra. Jag talar inte bara till vår församling nu. Jag talar generellt sett. Att inte gå med någonting i sitt hjärta som är för galet. Utan att bli fri. Försoning. Vad är det som händer innan det händer? Genom väckelsehistorien så ser man att det som har gjorts då är att församlingen har gått tillbaka till källorna. Källan av att Gud är den han är. Ordet är det det är. Att varje människa är förtappad, men i Jesus Kristus kan hon få uppleva frälsning. Kyrkan har alltid gått tillbaka till urkällorna. Hon har aldrig hittat på något nytt. Hon har gått tillbaka till vem Gud är. Den är allsmäktig, den allvetande, överallt närvarande. Han kan allt. Han är Gud och vi underordnar oss honom och vi underordnar oss hans ord. Vi skriver inte om Bibeln så att den ska passa vår tid, utan skriften är den som ska skriva om oss så att vi passar utifrån det som är vår identitet. Det har alltid hänt innan det händer. Församlingen gräver upp, som det står, de brunnarna som filisterna hade fyllt igen. Församlingen har förstått, vi går tillbaka till det som är själva ursprunget och därifrån gräver vi upp igen. Den sjätte punkten är att det som händer innan det händer är att man ger upp kontrollen. Ägandeskapet. Vinden blåser vart den vill. Du hör det sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Vi hade regionledarsamling förra veckan i Pingst i Karlshamn. Församlingsledare, styrelser samlades i Karlshamn under några timmar. Och vår föreståndare Pingst, Daniel Alm och jag, hade förmånen att få träffa dem. Och vi bad tillsammans, vi firade nattvard, Daniel hade en fantastisk undervisning och vi liksom bara hade några timmar tillsammans. Och där kom det tilltal. Ganska snabbt i början av samlingen så var det en person som ställde sig upp och frambar det han upplevde som ett tilltal ifrån Gud. Och det handlar om att det är en våg som kommer ifrån Gud över regionen. Och det som också kom där, det var att du vet bilderna, det var ju en tragisk händelse, men om jag använder den bilden, när tsunamin sköljde in med våldsam kraft. Ingen av oss kunde kontrollera den. Det som händer innan det händer är att vi ger upp kontrollen. Inte en väckelse på våra villkor. Hur vi vill att det ska vara. Utan det måste vara på hans sätt. Det sämsta du kan göra när tsunamin kommer, det är att gå ut och ställa dig och säga som så här: det här tar jag inte emot. Ja, men du ser det absurda i bilden. 10-15 meter höga vågor och du ställer dig och säger: det här tar jag inte emot, det här ska jag kontrollera. Nej. Gud säger, din och min uppgift, det är inte att kontrollera vad han gör. Det är att administrera vad han gör. Den sista punkten, vad är det som händer som gör att det händer? Ja, det är helt enkelt, han gick upp en sjunde gång. Tänk om han stannat vid den sjätte gången. Nej, jag går upp en gång till. Jag går upp en gång till. Det måste finnas en väg. Jag går upp en gång till. Ja, men Gud, hör bön, det måste funka på något sätt. Jag ber en gång till. Ja, men Gud ska nog tala på något sätt. Jag öppnar Bibeln en gång till. Ja, men jag tror på att det ska bryta igenom Hässleholm. Jag ger en gång till. Uthållighet är vad ni behöver för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Gå upp en sjunde gång. Titta på någon vid sidan om och säg: gå upp en sjunde gång. Alla tittar rakt fram. All right. Man går upp en sjunde gång. Med andra ord, uthållighet. Till sist. Kärnan har gått upp och ner 7 gånger. Någonting är på väg att hända. Tre år av torka. 3 år är lång tid. Nu har profeten sagt att det ska börja regna. På den sjunde gången när tjänaren går upp och tittar ut. Så. Och ser han något litet som liknar ett moln. Som en mans hand. Det kan inte ha varit stort. Vet du vad? Jag vill höra mycket i det här landet bland folk. Många pingstvänner. Just det, för i det där. Nu händer något. Börjar få vittring på något, va? Jag får nu gå ner och tala om det här för profeten. Så han går ner och avlägger rapport efter sjunde gången. Uthållighet. Du, jag är inte helt hundra, men alltså de andra 6 gångerna har jag inte sett någonting. Men jag måste ändå erkänna att det är någonting där borta som alltså det är inte stort. Men jag tror det är ett moln. 3 år av torka. 7 gånger upp och ner. Jag tror han börjar tänka, det här är inte klokt. Vad håller jag på med? Jag spanar efter någonting som inte finns. Den sjunde gången. Det kan vara ett moln. Känner du igen dig? Kan det vara möjligt att eventuellt? Så jag är inte 100, Elia, men det ser ut som ett moln. Profeten säger direkt. Vadå? Nu händer det. Nu händer det. Nu ska det hända. Förbered sig till Ahab att han gör i ordning häst och vagn. För nu kommer det att hända. Nu kommer det att gå undan. Min sista punkt till oss idag. Det är att när Gud gör någonting stort. Så börjar det väldigt litet. Många gånger. Och därför säger Bibeln. Du ska inte förakta den lilla begynnelsen. Spana efter det lilla. För att i det lilla ligger något stort. Spana den här veckan. Du behöver inte be om en molntäckt himmel. Det enda du behöver är ett moln. Litet som en mans hand. För det blir ett tecken för dig och mig och oss. Nu kommer det att hända någonting. Låt oss vara uppmärksamma på de små molnen. Låt oss vårda de små molnen. Låt oss inte förakta det som börjar i en person eller i två. Utan låt oss vårda det och ta näring ifrån det. Jag stod i ett sammanhang för ett tag sedan. Och vi bad. Och som det ofta är en tendens till, vilket inte är fel, även i bönen var det tyst i kyrkan. Runa Eldebo, missionspastorn, han har sagt. Det är inget som är så tragiskt som när man går in i en pingkyrka och det är tyst. Jag håller med honom. Behöver ta tillbaka lovsången till bedjan och ljudet lite grann. Men vi stod i bön. Och 1, 2, 3 på min vänstra sida en bit ner. Så börjar man höra. Och det är vi inte vana vid. Och jag tittar upp och då ser jag en som står så här. Och börjar liksom. Nu är inte jag ute efter manifestationen. Men jag är ute efter bilden. Så håll fast den. Det börjar i det lilla. En person i ett folkhav står som så här. Och jag bara såg Guds ande var över den personen. Jag såg att några tittar sig om. Vilket man kan förstå. Jag är inte ute efter manifestationen. Jag är ute efter principen. Och då vet jag att jag stod där. Så tänkte jag. Nu händer det. Nu händer det. En person. Inför Gud. Ett litet moln. Jag vill använda den bilden för att säga, låt oss inte vara för snabba då. Låt oss inte, det var ju fint, och så går vi vidare. Nej, det molnet ska bli större och större och bli ett moln som täcker oss. Förstår du bilden? Men det börjar många gånger i det lilla, i det anspråkslösa, i det man kanske tycker, vad är det där för någonting? Men det räcker att en person, det var en person, jag har hört mig tala om väckelsen i Wales. Det var en kvinna som reste sig upp på ett bönemöte och gav ett kort vittnesbörd om det enda hon sa var, jag älskar Jesus av hela mitt hjärta. Pang! Anden föll över hela församlingen. Det började i en person. Låt oss inte förakta den lilla begynnelsen. Jag ser ett litet moln. Profeten säger, nu kommer torkan att vara ett minneblott. Gud kommer med sitt regn. Gud kommer med sitt regn över Sverige. Gud kommer med sitt regn över familjer, över ungdomar, över studenter, över narkomaner, över företagare, över kungligheter, över kändisar, över de som är nobodies. Därför att Gud har bara bestämt sig för landet, jorden ska bli uppfylld av min härlighet. Så han uppmuntrar oss, spana, fäst blick och agera när jag gör det. Amen. Tack Jesus. Tack att vi får prisa dig idag, Herre. Tack att vi får upphöja dig. Tack att vi får läsa ditt ord om. Hämta någonting därifrån, Herre, som får bygga våra liv, som får vägleda oss, Herre. Tacka dig Gud för det du gör. Och vi ger access till att låta din vilja ske, Herre, i våra liv, i de sammanhang vi står i. I Jesu namn. Amen.